Men för dig som vill stanna kvar med mig så blir det P4 Retro här närmast. Bästa musiken från 60- och 70-talet. Nu Ekot med Daniel Klar.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Jaha, det var...
Det här är P4 Retro.
Nej, men vad händer nu? Det står i mitt program att det ska vara nu, men det kanske det inte ska vara. Det är om en minut, ja. Vad ska jag göra under den här minuten? Kan jag kanske berätta att vi har gått in i vädurens tecken. Jag är ju själv vädur, så det är lite partisk i den. Tidigare var det ju fisk. Inte ett jättebra tecken, om jag får säga det själv. Men vädurens tecken, som sagt, som det är nu, bästa tecknet. Ja, vad mer har jag att säga? Nej, men jag kan säga att vi i P4 Retro kommer att ha ett riktigt bra program. Bästa musiken från 60- och 70-talet, som sagt. Först ut kommer vi få Elton John, om det kan vara någon slags teaser. Så börjar vi om nu då. Daniel Klar står redo att ge oss det bästa från Ekot i alla fall.
Det här är...
Nej men, hur mycket fel kan det bli? Nu kommer Ekot.
Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger generaldirektören för Försvarets materielverk Göran Mårtensson i Ekots lördagsintervju idag.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Vad staten väljer att göra är ett politiskt beslut, men FMV anser alltså ändå att man bör överväga garantier för att få försvarsindustrin att satsa långsiktigt, trots att säkerhetsläget tyder på att efterfrågan kommer vara hög under lång tid framöver.
Nej, men de har ju påbörjat att öka produktionskapaciteten, och det har ju också påbörjats investeringar för att bygga bort flaskhalsar i tillverkningen. Så det är ju på väg upp. Men jag menar ju att mer måste göras.
Reporter här var Katarina von Arndt, och hela Ekots lördagsintervju finns nu i vår app. I Malmö är faran över efter att polisen oskadliggjort de skarpa handgranater som hittades i en ryggsäck igår kväll. Leif Fransson jobbar på polisens presstjänst.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen.
I Papua Nya Guinea har nu tsunamivarningen dragits tillbaka efter jordbävningen i natt. Jordbävningen inträffade i havet och hade en magnitud på 6,9. Datorspel blir en allt viktigare del i den militära utbildningen. Inom vissa områden så är datorspelare bäst lämpade för uppgifterna. Staffan Granberg är chef för Centrum för krigsspel på Försvarshögskolan.
Det moderna kriget finns ju stora inslag av liksom, att vara en operatör och att kunna tänka liksom, både taktiskt och strategiskt. Snarare än att det bara är viktigt att kunna lyfta tungt och springa fort.
Och allt eftersom digitaliseringen ökar så tar dataspel allt större plats i officersutbildningarna. Men det är inte så kallade first person shooter-spel som försvaret övar på. Det vill säga spel där spelaren går runt i spelet och bekämpar fienden med skjutvapen.
Vi använder ju i första hand egenutvecklade spel. Och då har vi både traditionella kartbaserade spel och hexagonbaserade spel. Och sen har vi även digitala spel som vi utvecklar en egen digital spelplattform.
Reporter Peter Johansson på P4 Stockholm. Idag väntas sol i stora delar av landet, men ut med Östersjön och i Norrland en del stackmoln. I fjällen utbredda snöbyar och tätare moln. Ekots nyheter med Daniel Klar.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Bye. just couldn't help it. To a land of rivers and tides, I couldn't shake it, I just couldn't shake it. Oh, there's a need to worry, honey. You said, oh, just put your hand in mine.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1. Nassau hamn, Karibien, 22 augusti 1720. Med tysta årtag rör sig en liten roddbåt från strandkanten vid hamnen och rakt ut i den svarta natten. Ombord sitter ett dussintal personer. Från himlen faller ett varmt regn som skänker ytterligare skydd mot oönskade blickar. Det är en kort färd de är ute på och snart är de framme vid sitt mål. Ett präktigt skepp. En enmastad skonare som lämnats ankrad en bit utanför kajen. Från roddbåten kastas en enterhake som fastnar i ett perfekt grepp på relingen. Vikt klättrar de en efter en ombord. Och väl på däck ser de sig nöjda omkring. Det här fartyget är perfekt. Smäckert och smidigt för att navigera i svåra vatten. Dessutom utrustad med 4 kanoner och ett stort förråd av krut och musköter. Nu gäller det att vara snabba innan någon i land förstår vad som är i görningen. Tillsammans hissar de segel. Tillfredsställelsen är stor när vinden hugger tag i dem och fartyget sätts i rörelse. Ostört glider de ut mot öppet hav och Anne Bonny påbörjar resan som kommer omskapa henne till Karibiens piratdrottning.
Det här är berättelsen om Anne Bonny, en av Karibiens mest ökända sjörövare. Under piraternas gyllene era gav hon sig ut på vågorna på jakt efter storslagna kap och utmanade samtidigt idén om vad en kvinna var kapabel till. På både gott och ont.
Det här är Petri Historia med Emma Peters.
Ombord på skeppet William, som nu snabbt försvinner i den tropiska natten, befinner sig den 20-åriga Anne på väg mot sitt livsäventyr. Kanske är hon nervös. Det är trots allt en extrem situation hon med hull och hår har kastat sig in i. Under den brännande karibiska solen ska hon förvandlas till en havets skräck som kommer plundra och kapa alla skepp som kommer i piraternas väg. Ute på vågorna finns ett liv som lockar med möjligheter till stora rikedomar och en frihet från samhällets stränga normer. Men det är ingen vän söndagsskoleutflykt Anne har gett sig ut på. Förutom skicklighet att manövrera ett skepp i lömska vatten så är det våld och hot om våld som är framgångsreceptet för en pirat. Det måste hon snabbt lära sig. För nu är hennes första piratresa inledd. Den som också ska bli hennes sista. Sjörövarna som Anne slagit sig samman med har härjat i Karibien under piraternas gyllene period. I de här vattnen är det tätt mellan handelsskepp på väg till Europa, fyllda till bredden med dyrbart gods från koloniernas plantager. Som feta ankor guppar de på vågorna med lasten fullproppad av eftertraktade varor som tobak, socker och bomull. Perfekta jaktmarker för vågornas banditer. Men piraternas herravälde är nu på väg mot sitt slut. Och snart kommer Anne inse att de inte är havets jägare, utan dess villebråd. Men hur kommer det sig då att Anne, utan tvekan och med livet som insats, har kastat sig rakt in i den här livsfarliga verksamheten som hon som kvinna borde varit utesluten från? Faktum är att livet för inte så länge sedan pekade henne i en helt annan riktning. För att ta det från början får vi först förflytta oss från den nya världen till den gamla. Inbäddad i ett vackert landskap av gröna kullar som blir till branta stup innan de störtar ner i havet ligger den lilla staden Kinsale på Irland. Här rullar Atlantens kalla bränningar in mot stränderna. Och det är här vi hittar startpunkten i Annes liv. Här föds hon, ungefär år 1700. Vi säger ungefär, för det är svårt att vara exakt i den här historien. Som i alla berättelser om pirater är de belagda källorna få. Och i luckorna mellan dem har många velat fylla i. Varför ska brist på fakta stå i vägen för en riktigt bra story, kanske man har tänkt. Men vissa saker verkar ändå gå att belägga. Som till exempel att det är en från början irländsk jänta vi har att göra med. Anns pappa heter William Cormack och tillhör en uppburen del av samhället i Kinsale. Han är advokat med en egen firma. Vår huvudperson borde alltså ha alla möjligheter att både växa upp och leva i en bekväm medelklasstillvaro. Om det inte vore för en liten detalj. Anns mamma är inte kvinnan som William är gift med, utan hemmets hushållerska, Peg. Och att vara ett utomäktenskapligt barn till en fattig piga borde förpassa Anne till ett liv på samhällets botten. Men hennes öde blir ett annat. För William vill inte ge upp den lilla nyfödda flickan, så istället tar han in henne i sitt hem. Men han gör det under täckmantel, klär henne som en pojke och låtsas att det är en ung lärling på hans juristfirma. Ett kreativt drag, men med ett bäst före datum. Hemligheten läcker ut och snart vet hela samhället vem den lilla pojken verkligen är. Men istället för att försöka rädda sitt äktenskap flyttar William istället in med Anne och Peg. Det är naturligtvis emot alla regler, både skrivna och oskrivna, i ett konservativt religiöst samhälle där skilsmässa är en omöjlighet.
Eftersom det här hände i Irland och den katolska kyrkan har ju alltid haft en väldigt stor makt över folket där, så var det ju naturligtvis fullständig katastrof.
Det här är Robert Hermansson, sjöingenjör och författare till boken Havens stråtrövare om pirater, kapare och buccaniärer.
Både kyrkan, frun och kollegor och klienter lämnar honom. Så han stod ju där med sitt advokatkontor en dag och hade knappt någon kunder alls. Och då bestämde han sig för att så här kan vi inte hålla på.
Familjen måste hitta en lösning. Och som för så många av deras irländska landsmän både tidigare och senare ligger förhoppningen om ett bättre liv västerut, på andra sidan av den vidsträckta Atlanten. No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind.
Hold me down.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. I just wanna go outside and feel the sun is shining on my better side. I don't always have my way, but I forgive my sins, yeah baby that's okay. Jealousy you put on me, yeah, and your feelings way too deep. Jealousy you put on me, that's why your mind's up, mind's up. Take it easy, take it slow. You follow me everywhere that I go. I gave you the keys to my soul, and you still don't believe, baby, I know. Girl, I'm sick and tired of your drama. Don't let me take you back to your mama. 20 missed calls cause I'm not home. What you gonna do, only God knows. Jealousy you put on me, yeah, and your feelings way too deep. Jealousy you put. That's why your mind's up, mind's up. Lyssna på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
Att stiga av landgången i Charlestown, vår tids Charleston i South Carolina, på lite ostadiga sjöben kan nog inte vara annat än överväldigande. Skeppen ligger tätt packade. Människor köpslår och handlar högljutt med varandra. Allt medan varor och passagerare lastas av och på båtarna. Det är en snabbt växande stad som drar till sig migranter från Europa på jakt efter billig mark och ett nytt liv. Och till den skaran sällar sig nu alltså Ann och hennes föräldrar. Efter en flera veckor lång resa är de äntligen framme på platsen där de ska skapa sin framtid. För den nu ungefär 10-åriga Ann är det en helt ny värld som öppnar sig. Istället för Irlands svala luft är det nu ett varmt och fuktigt klimat som omger henne. Men det finns fler skillnader än bara vädret. För om den lilla byn på Irland var ett kulturellt homogent samhälle, så är Charlestown något helt annat.
Där fanns i princip alla sorters människor, mycket sjöfolk eller sjömän bodde där ju. Det som kom där ju in och gick fartyg varandra, så de hade ju möjlighet att få jobb. Och sen så i hamnen så var det det vanliga där med prostituerade damer och barer och grejer som lockade många.
Och en plats där människor hela tiden kommer och går och nya ansikten i vardag är perfekt för den som vill lämna sitt förflutna bakom sig och börja om på nytt. Här kan familjen Cormack slå ner sina bopålar och återuppstå som en legitim familj. William startar om sin advokatrörelse och snart har han råd att köpa mark och starta en egen plantageverksamhet. Det ser ut som att de går en ljus morgondag till mötes. Men så slår tragedin till. Vi vet inte exakt vad det är som händer, men en kort tid efter ankomsten till Charlestown dör mamma Peg. Så det är som ensamstående pappa som William nu måste staka ut framtiden för sig själv och Anne. Och hon måste ta sig an ett helt nytt liv på en okänd plats utan sin mamma. En tuff situation för både far och dotter. Och om det som sägs om Anne under uppväxtåren stämmer är hon inte alltid så lätt att tas med.
När de kom till Amerika och började sitt liv där så var hon ju en lugn och sansad och tillgiven dotter och hennes pappas stora stolthet. Men när hon kom upp då i tonåren så visade hon prov på, tydligen på ett väldigt dåligt humör. Hon hade svårt att behärska sig.
Anne är alltså ett vilt och ostyrigt barn som inte anpassar sig till normen om hur en fin flicka ska bete sig på 1700-talet. Det sägs också att hon sällan tvekar att ta till våld. Något som ibland kommer väl till pass i den ruffiga hamnstaden.
Charlestown, Carolina, 1710-tal. Anne har utfört det mesta av dagens göromål och har därför tillåtit sig att sjunka ner i skuggan av ett träd för att pusta ut och torka svetten ur pannan. Solen steker fortfarande, men skuggorna har blivit längre och utlovar att kvällens svalare luft snart ska ersätta den dallrande värmen. Anne lägger sig ner på marken och kisar upp mot ljuset som silas ner genom lövverket. Men plötsligt faller en mörk skugga över hennes ansikte. Hon sätter sig käpprätt upp och ser en mansgestalt som nu söker efter hennes kropp med sina händer. Ilskan slår till som en blixt i henne. Innan hon hunnit tänka efter drar hon kniven hon har nedstucken i sitt bälte. Mannen hinner inte reagera innan den vassa klingan skär ett djupt sår i hans bröst. Blodet rinner ner i det solbrända gräset medan Anne, snabb och smidig som en katt, samlar ihop sina kjolar och springer därifrån.
Sanningshalten i den här historien kan vi inte gå i god för. Den kan mycket väl ha konstruerats i efterhand som en del av myten om den våldsamma Anne. Men det verkar ändå tydligt att hon utvecklas till en person som kan stå upp för sig själv. William har förmodligen fullt sjå att få henne att gå i hans ledband. Och snart kommer det slutliga tonårsupproret. Det som helt kommer att separera henne från sin pappa och kasta ut henne i en ny, okänd tillvaro. Kanske har hon redan nu börjat spana efter dem. Skeppen som kommer och går genom Charlestowns hamninlopp. För den som verkligen vill bryta sig loss och leva ett liv på sina egna villkor är det där friheten finns. Men det som innebär ett liv i frihet för vissa bär med sig något helt annat för andra. Den tid och plats där Anne lever sitt liv präglas av kolonialismen och de europeiska staternas hänsynslösa imperiebyggande. Här stångas stormakterna mot varandra för att kunna knipa så mycket rikedomar som möjligt åt sig själva och förbättra sin maktposition. Efter att spanjorerna som första europeer stigit i land i Amerika följer århundraden av krig, plundring och förslavande av ursprungsfolk. På 1500-talet seglar spanska skepp tillbaka till Europa fullastade med stulna guldskatter från Aztek- och Inkariket. Men nu på 1700-talet är fartygen på väg till Europa packade med annan dyrbar last som odlats fram på plantagerna i kolonierna. Och för att den verksamheten ska fungera har ytterligare ett lager av grymhet adderats av européerna. För hela plantageekonomin bygger på utnyttjandet av förslavade människor från Afrika.
När slavtrafiken ökade så hade man ju den så kallade triangeltrafiken. Och det gick ut på att fartyg från Storbritannien seglade ner till Afrika, tog slavar, seglade över dem till Karibien och till sydstaterna, Florida och South Carolina och Virginia. Där. Och sen så lastade de båtarna då med bomull och tobak och vad de hade och så seglade de tillbaka till England, lossade lasten, fortsatte ner en gång till Afrika och så tog sina grejer så.
Anne exponeras utan tvekan för den brutala slavhandeln, förmodligen även på nära håll i familjens eget plantage. Om hon ifrågasätter slaveriet vet vi inte. Det är inte många europeer som gör vid den här tiden. Men oavsett hur mycket Anne vet om triangelhandeln så präglar den miljön hon växer upp i. Det är den som får ekonomin i städer som Charlestown att rulla. Och det är den som ser till att de där båtarna kommer och går. för det är i stadens hamn som allt händer.
Där skeppades en väldig massa varor och människor både in och ut. Så att det byggdes upp en överklass som tjänade väldigt mycket pengar. Och det gynnade ju sedermera också piraterna som hittade då kunder som hade råd att betala.
Och kanske är det just piraterna med sina skepp fyllda av exotiska varor och skatter som fångat Anns intresse. För drömmen om ett annat liv har vaknat hos den unga flickan. Men pappa William, han har inga planer på att hans dotter ska bli någon kringflackande äventyrare. Som den enda arvingen till en välbeställd köpman är hon eftertraktad på äktenskapsmarknaden. Och William har säkert stora förhoppningar om att hitta ett gott parti åt henne. Men Anne har helt andra planer. Hon är inte skapt för ett stilla liv som hemmafru.
Här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes
I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out.
P3.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 3.
Allt oftare försvinner Anne ur sin pappas uppsikt. Och vid det här laget anar han säkert vart hon tar vägen. Hamnen. För här finns såklart också annat än båtar som intresserar en ung, saltstänkt tonårstjej. Sjömän. Och nu har hon fått upp ögonen för en specifik sådan. James Bonny heter han. Han är ung och snygg och oemotståndlig för en frihetstörstande Anne. En stormig kärleksaffär tar sin början. Och de vilar inte på hanen. I all lönndom gifter de sig med varandra. Och den nu ungefär 18-åriga advokatdottern Anne Cormack blir till sjömanshustrun Anne Bonny. När pappa William får veta vad som hänt blir han rasande. Inte bara har Anne gått bakom ryggen på honom. Hon har gjort det med en simpel sjöman utan ett öre på fickan. Om James å sin sida hyser förhoppning om att giftermålet med Anne ska föra honom uppåt på samhällsstegen kommer det snabbt på skam. William bannlyser både honom och Anne från sitt hus och gör dessutom sin dotter arvlös på kuppen. Vad ska då ett ungt par utan vare sig pengar eller anhöriga ta sig till? I Charlestown finns det bara ett rimligt svar. Gå till sjöss, såklart. Så för andra gången i sitt liv tar Anne båtvägen mot en ny framtid. Och den kommer ta henne till piratvärldens hjärta.
Nassau, New Providence Island, 1719. Anne går barfota i den kritvita sanden och lyssnar på ljudet av vågor som mjukt rullar in och skapar ett taktfast brus. En bit bort bryts det rogivande havsljudet mot något helt annat. Skrål och höga skratt hörs från barerna och bordellerna som ligger som ett pärlband längs med vattnet. Runt omkring breder en mindre kåkstad ut sig. Här bor människor i hyddor av palmblad. Enkla hus byggda av drivved och tält gjorda av gamla segel. Här har man slagit sig ner av en anledning. Det kristallklara vattnet runt ön är långgrund. För att ta sig in till land måste man navigera i en labyrint av smala kanaler, omgivna av korallrev och sandbankar som här och där bryter ytan. Livsfarligt för stora och klumpiga militärskepp. Naturhamnen omges dessutom av höga klippor. Perfekta för att spana efter både fiendeskepp och möjliga byten. Anne vänder tillbaka mot ljudet av människoröster. Hon är i piraternas värld, som nu också är hennes egen.
Av alla platser Anne Bonny kan tänkas hamna på efter att hon lämnat sitt liv i Charlestown är det här hon dyker upp på radarn, i det som kommit att kallas för piraternas kungarike. Staden Nassau på New Providence Island en av Bahamasöarna.
Nassau var en tämligen nedgången kåkstad. Där bodde cirka 2000 pirater, en stor mängd prostituerade och sen en och annan skumfigur som hade en fristad där. Och sen så hade ju de engelsmän och andra redan mutat in Jamaica och andra större öar. Så att piraterna fann ju en fristad där, kan man säga, den där The Pirate Republic som de grundade där. Så där bodde ju flera tusen pirater just i Nassau.
En ung flicka från en fin familj borde av allt att döma vara som en lilja bland maskrosor i den råbarkade miljön i Nassau. Men Ann verkar vara byggd av ett särskilt sorts virke.
Hon var ju alltså äventyrligt lagd. Och hon menar som så att den enda riktiga friheten som hon eftersträvade, det var ju att bli pirat. Så man inte behövde bry sig om varken myndighetspersoner eller andra, utan man levde sitt liv ombord i sin båt. Och på den tiden så var det så att de enda demokratiska samhällena var ju just ombord i piratfartygen. Därför att där piratbesättningarna valde sin kapten. Och blev de missnöjda med honom så åkte han i land och så valde man en ny.
När Anne anländer till Nassau har Karibien varit fullkomligt nedlusat av pirater sedan länge. Verksamheten har genom århundraden götts inte bara av det gynnsamma läget, med gott om utmärkta gömställen och en uppsjö av välfyllda handelsfartyg att attackera, utan också av de europeiska ländernas konflikter. Tidigare i historien har de styrande makterna nämligen rekryterat många pirater och styrt dem mot önskade mål.
Spanien var ju ett av världens rikaste länder på den tiden. Men däremot England och andra stater, de hade ju inte råd att hålla sig med en egen krigsflotta. Därför så kom de på det att vi engagerar piraterna såklart. Och så ger vi dem kaparbrev, alltså de fick tillstånd av regeringen i landet att kapa fiendefartyg. Både handelsfartyg och krigsfartyg, det var inga noga, utan ta vad ni hittar och så dela med oss.
Men tiderna förändras. Nu, år 1719, råder fred mellan länderna. Och Spanien, England, Frankrike och Nederländerna har nu istället förklarat krig mot sjöröveriet. Fokus är nu på att trygga resrutterna till och från kolonierna för att handeln, inklusive slavhandeln, ska kunna flöda fritt och fortsätta inbringa pengar. Något som piratattackerna sätter käppar i hjulen för. Den snabbt växande rövarkolonin i Nassau har därför väckt ont blod. Så här kan vi inte ha det längre, tycker man i Europa. Det är dags att rensa upp i piratträsket. Så från kungen av England kommer nu ett erbjudande. Ett löfte om amnesti mot att för gott hala piratflaggan. Ungefär 300 pirater skriver under. Men långt ifrån alla kommer hålla vad de lovat. Och kolonialherrarna kommer snart inse att sträcka ut en morot inte kommer att räcka för att piratsäkra de karibiska vattnen. Nu är det dags att ta fram piskan. Och den personifieras av en nyutnämnd brittisk guvernör som ungefär samtidigt som Anne dyker upp på Nassaus sandiga gator. Woods Rogers.
Det var en mycket välmeriterad man. Han hade blandseglat jorden runt och han hade en bakgrund som kapare, inte som pirat, men som kapare. Och var känd för sina goda manér. Han var en charmig gubbe och en formidabel sällskapsmänniska. Kunde lura nästan vem som helst till vad som helst. En synnerligen lämplig man för just det uppdraget.
Woods Rogers jobb är alltså att en gång för alla krossa piratväldet. Och med honom inleds en ny epok för Karibiens pirater. Den som ska bli den sista.
Argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king.
at my skin. I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I am the bride, I am the king. I am no mother, I am the bride, I am the king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing. I need my
Här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Attention, show me attention, show me a little attention, yeah. perfection this side. Little trust and some passion be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something. For my eyes only. You know emoji. Got emoji. Ah, you know emoji. I'm a hint on it. Show me a little bit. I've been losing my mind. Searching things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
Om Anne Bonny är medveten om att sjörövarnas glada dagar är på väg mot sitt slut vet vi inte. Men hon lär snart bli varse. För nu börjar hennes nästa livsäventyr. Det som kommer omskapa henne till piratdrottningen Anne Bonny. Och med på den resan har ödet skickat en charmant och vacker man. Hyfsat renskrubbad, med sitt långa hår knutet i nacken och elegant utstyrd i färggranna kläder av bomullstyg. Kläder som har förärat honom smeknamnet Calico Jack, alltså Calico Jack. Eller Jack Rackham som han egentligen heter. Och Rackham är en tvättäkta sjörövare, om en av det lite trevligare slaget.
Han var hyfsat vänlig och trevlig. Hade naturligtvis sina idéer, men han pinade inte folk och han gav hellre folk fri led när han väl hade fått det han ville ha i båten än att han tog livet av dem. Och hans besättningar var tämligen förtjust i honom därför att han var alltså ärlig och uppriktig och följde de här piratreglerna. Att var och en för sig sitter. Man straffas inte för sin egen uppfattning.
Precis som alla andra pirater är han inte sen att nyttja en av alla Nassaus barer när han kommer i land. Barerna dit pirater och sjömän kommer för att släcka sin törst, dra skrönor för varandra och kanske köpa en natts kvinnligt sällskap. Och det är förmodligen på ett sånt ställe som blickarna mellan Anne och Jack utväxlas för första gången. Och från och med nu kommer deras livshistorier att för alltid vävas samman. Men vänta lite nu. Anne är väl redan gift? Jo, det stämmer. Men det tycks varken hon eller Jack Rackham lägga någon större vikt vid. Och Anne verkar redan ha tröttnat på sin första make.
Hon hade tänkt sig att han skulle ju vara en riktig äventyr och de skulle hitta på väldigt mycket roliga grejer tillsammans. Istället så tar han jobb som tjänsteman hos guvernören. Och hur kul var det?
Nej, inte det minsta kul om man frågar Anne. Om de båda redan har skilts åt eller om det är mötet med Jack som blir spiken i kistan för hennes äktenskap vet vi inte. Men oavsett så är det hädan efter Calico Jack som blir mannen i Annes liv. Kapten Rackham är en av dem som har skrivit under kungens benådning och lovat att hädan efter lägga ner kapandet. Men också han kommer bli en av de pirater som bryter sitt löfte. Och det är startskottet för Annes kliv in i sjörövarlivet. För hon har inga planer på att bli en pirathustru som tålmodigt väntar i land på att hennes man ska komma tillbaka. Nej, nej. Hon tänker följa med ut på böljorna.
när hon och Bonnie rymde från hennes pappa så var hon ju inställd på att, i och med att de begav sig dit där de begav sig, att de skulle hitta på någonting sånt här tillsammans. Hon var alltså beredd redan från början på att leva ett äventyrligt liv, överklasslivet som hon ju kunde få med hjälp av pappas pengar. Det var hon inte dugg intresserad av.
Och det beslutet är så djärvt för en kvinna att det är lätt att tänka att Jack inte ens tror att hon menar vad hon säger.
Det var ju ett liv på lite grann på liv och död. Och hade man inte en bra kapten och man klarade sig genom att snika undan lite det och då, så var ju galgen väldigt nära.
Men Anne har alla avsikter att fullfölja sitt beslut. Med en fjäderpenna doppad i bläck skriver hon sitt namn på ett kontrakt som förbinder henne att följa piraternas stadgar. För den ungefär 20-åriga Anne är tärningen kastad. Nu finns ingen återvändo. Och nu är vi tillbaka där vi började den här historien. Den där natten i augusti 1720. För det är förstås Calico Jack med manskap som i skydd av mörkret själens skonare som symboliskt nog bär samma namn som Annes pappa, William. På den seglar de alltså iväg rakt under näsan på guvernören Woods Rogers. Fräckheten hos Anne och hennes kumpaner får den pirathatande guvernören att se rött. Att ett helt band av oborstade banditer obemärkt kan stjäla ett skepp från en hamn som står under hans bevakning sätter hela hans rykte på spel. Kanske svider det också extra att en av dem som lyckats med det nesliga tilltaget är en simpel kvinna. Rogers är fast besluten att visa att om Rackhams besättning tror att de ska komma undan med det här så har de misstagit sig å det grövsta. Den 5 september skickar han ut en kungörelse om att Anne, Rackham och de andra i manskapet är eftersökta lagbrytare som ska ställas inför rätta, som fiender till den engelska kronan. Anne har knappt hunnit inleda sin nya bana, men hon har redan ett pris på sitt huvud.
God morgon från Ekostudion. För en timme sedan införde USA en generell tull på 10% för de flesta varor som importeras. Men fler importtullar är ju att vänta. Samtidigt så summerar USA-börserna en dyster vecka.
Börsindex som Dow Jones och Standard & Poor's hade på fredagen sina största ras sedan 2020, alltså sedan covid-pandemin. Och enorma börsvärden motsvarande 65 000 miljarder kronor beräknas ha utraderats under de två senaste dagarnas börsfall enligt Wall Street Journal. Och osäkerheten är fortsatt stor kring hur USAs nya importtullar kommer att slå emot såväl den amerikanska som den globala ekonomin. Från USAs president Donald Trumps konto på plattformen Truth kom det dubbla budskap under fredagen kring i hur stor utsträckning enskilda länder kan förhandla ner importtullarna eller inte. I en post berättades det att Vietnam var beredd att slopa tullar på amerikanska varor om man kan nå en uppgörelse med USA. I en annan post skrev Donald Trump att importtullarna är här för att stanna. Roger Wilson, San Francisco.
Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk i Ekots lördagsintervju idag. Enligt Mårtensson så kan det handla om beställningsgarantier, investeringar i maskiner och även statligt ägande i försvarsindustrin. I Malmö tog polisen sent igår kväll hand om de skarpa handgranater som hittades i Västra hamnen. Alexander Mink bor i området där handgranaterna hittades.
Du vet, det händer ju just utifrån mitt fönster. Man står ju och gör middag och så sen går man ut på balkongen och så ser man där polis överallt. Och de just skriker att man får inte stå på balkongen.
Larmet om granatfyndet kom till polisen vid 6:30 på kvällen. I flera timmar fick grannar hålla sig inomhus.
Då ser jag liksom lite vad som händer, vad de liksom tömmer den här väskan och vad som finns i och så. Så det är lite... väldigt läskigt.
Drygt 3 timmar senare bedömde polisen att faran var över.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen.
Polisen Leif Fransson sist där. Reporter var Moa Lundgren på P4 Malmöhus. I Skåne var det rekordmånga insatser mot farliga hundar förra året, skriver Sydsvenskan. Totalt hanterade Länsstyrelsen i Skåne 764 ärenden om bristande tillsyn av hundar. Idag väntas sol i stora delar av landet, men ut med Östersjön och i Norrland en del stackmoln. I fjällen en hel del snöbyar och tätare moln. Ekot med Daniel Klar.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Jag vill vara nära dig och bry mig om vad du tänker om.
Vad du än gör med mig blir ingenting annat viktigt för mig. Men ibland är det svårt att sätta ord på det jag känner här inombords. Fast vi aldrig sagt det till varandra, vet jag att du är rädd för att bli sårad. Det är jag med, rädd för att våga låta det ske. Vill våga ta, vill våga ge, kan vi inte båda lova det? För ibland så kommer tårar falla ner, och då vill jag ha dig här bredvid. Och våga vara svag, våga ha fel, men tänk om vi vågar det för sent. Jag tar ett steg tillbaka, har alltid tänkt att jag säger det snart. Än att säga att ibland är svårt att sätta ord på det jag känner här inombords. Fast vi känner samma för varandra, vet jag. Du är rädd för att bli sårad, det är jag med. Rädd för att få. Men tänk om vi frågar det för sent. Du är rädd för att bli sårad, det är jag med. Rädd för att våga låta det ske. Vill våga ta, vill våga ge. Kan vi inte båda lova det? För ibland så kommer tårar falla ner, och då vill jag ha dig här bredvid. Och våga vara svag.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
Samtidigt som Woods Rogers drar igång sin jakt befinner sig Ann Bonny redan långt ute till havs, troligen ovetande om att hon är en av Karibiens mest eftersökta pirater, även om hon säkert förstår att stora faror nu ligger framför henne. Men ombord på skeppet William är bestyren så många att man knappt hinner tänka på sådana saker. Snabbt formar sig en ny vardag med en välfylld att göra lista.
Man skulle ju hålla på med seglen och brassa fram och tillbaka så att